Podplay.
Ja, det blev inte bra igår, Petter. Det blev inte bra.
Alltså, jag tyckte ändå det var helt okej, okay, eller?
Alltså så här, jag och Jocke hade, vi hade ju svinkul att du däckade liksom vid 8 på kvällen. Det var ju, men det är ju pinsamt. Alltså, nu jag är ny som superchef i det här gänget. Och jag tycker så här, alltså Jocke drack 13,4 jägershots fler än vad du gjorde igår. Mm. 13,4.
Jo,
så
ja.
Alltså, nu är det bara in idag, nu ställ upp, radar upp 13,4 jägershots, tar dem i ett svep och så, det är bara att köra, det är bara köra. Det är så det gäller, det är de nya, det är reglerna som gäller i vårt nya supergäng.
Fast Pontus, där måste jag liksom bryta in lite grann ändå. Det är väl ändå vetenskapligt bevisat att det kan ganska många att dricka så många jägershots dagen efter att man har supit. Det kan ju påverka dels hela liksom supandet idag, men liksom hela säsongen också.
Nej, men nu är jag som är, jag är ny superchef. Det är bara nu direkt. Petter måste lära sig att det går inte att prestera på den nivån.
Ja, nej. Okej då. Okej. Jag kör.
Kick and Rush. Sportexpressen podd om Premier League. Tillbaka med mig, Joakim Brydström. Och här i studion har vi Petter Landén.
Mm, fin besök, om jag får säga det själv.
Väldigt härligt fin besök. Jag var så glad att se dig. Du är alldeles solig och fräsch. Och,
ja, men det är, man slipper CS-brännan när man kan vara ute med ett barn hela dagarna.
Det är sant. Och på länk
vet folk fortfarande vad CS är? Alltså det kändes som att det var så himla, det var så himla household när jag var ung.
Sänder inte vi ens till och med CS på Expressens sajt? Typ.
Så.
Ja, ibland.
Ibland.
Det gör vi med folkrace också.
Ja, det är
inte, det är inte
också.
Top of mind det heller.
Ja, och rösten ni hörde i bakgrunden där. Det är länk från Italien, Pontus Vainemo. Välkommen.
Hur är det på fina stöven, Pontus?
Ja, det är 34 grader och strålande sol.
Tack mormor, jag ville verkligen veta hur vädret var.
Jag gjorde det briljanta draget att gå ner på hotellrummet istället för att sitta på taket där det var sol.
Smart.
Mm, så du är inte där och täcker serie A eller serie B, man då? Du är där och har det lugn och ro.
Ja.
Jag tycker det är väldigt fint att du väljer den här stunden under din semester att ändå sitta och prata med oss.
Ja, hade jag fått välja det för varje dag, Jocke.
Ja, smicker, det kommer man väldigt långt med.
Jag trodde verkligen att du skulle säga, hade jag fått välja hade jag inte gjort det här överhuvudtaget. Men eftersom ni tvingar mig så, ja.
Den här typen av dedikation vi begär.
Exakt.
Av Expressens poddredaktion.
Och förtjänar.
Ifrån. Ja, precis. Men jag tänkte börja med den här frågan. För nu ska ni få gradera då utifrån fyra kategorier. De är ja, sannolikt ja, sannolikt nej, eller nej.
Okay.
Och frågan är ganska enkel. Har Liverpool redan förlorat ligatiteln?
Nej.
Nej, säger Petter. Vad säger du, Pontus?
Sannolikt ja, säger jag.
Nej, men lägg av! Sluta. Jag blir provocerad. Nu får du säga varför så ska jag slå ner det sen.
Ja, nej, men helt krasst så är det för att det är för få. Alltså man har inte råd att tappa tillräckligt många poäng. Alltså en normal säsong senast 30 åren så hade det inte varit något problem. Då hade jag 85 poäng räckt till en titel. Men det kommer troligtvis krävas mellan 95 och 100 poäng för att vinna titeln. Jag menar, Liverpool har redan tappat 4. Ska de ta 98 poäng, då krävs det att de tappar som mest 12 poäng till på 36 matcher. Jag ser det liksom inte som jättetroligt. Vi pratade om, ja men, 4 förluster. Ja, men det går säkert. De kan säkert klara sig undan med 2 förluster resten av säsongen. Det är inte otänkbart på något sätt. Men är det 2 förluster, ja, då har de råd med 3 kryss också. 2 förluster och 3 kryss är vad som de har råd med på 36 matcher.
Jo, men nu applicerar du också matematik på någonting. Alltså, vi har inget prejudikat på den här säsongen överhuvudtaget. Vi har aldrig haft ett VM-uppehåll mitt i en säsong. Vi har ingen aning om hur det kommer påverka. Citys trupp, vet du, är papyrustunn. På riktigt. Alltså ett Belgien och Brasilien och ett Portugal som går hyggligt långt i VM och ja, City har bara Haaland utvilad egentligen. Mahrez.
Det är ganska mycket att sitta i sitt elfenbenstorn och vara rätt nöjd och säga att det är papyrustunt när man har 6 gjorda mål, inget bakåt och 6 poäng.
Vi har mött Bournemouth.
Ja, förvisso.
Men alltså, det där, jag ger fan inte mycket för den här domedagsprofetien för att jag tycker man ska lägga sig ganska platt inför att vi inte riktigt vet hur VM mitt i en säsong kommer att påverka. Och Liverpools trupp nu var det ju helt sjukt att Nat Phillips startade match 2 på säsongen när vi pratar Papyrus tunna trupper och sådär. Men det här, jag tror inte att vi kommer kräva 95-100 poäng den här säsongen.
Alltså det är inte helt otänkbart, men jag, baserat på det som de senaste säsongerna, så tror jag att tappa 4 poäng så här tidigt på säsongen kommer att, det är så här, ja, du har råd att tappa de här 2 kryssen över en säsong. Det gör, alltså det är klart man kan vinna en titel på 2 kryss mot lag som man bör slå. Men jag menar, man har ändå satt sig i en sits där Liverpool måste i princip vinna 30 matcher av de 36 som återstår. Och det är fan, det är ju tufft. Jag menar, det är klart att det går, och det är klart att vi inte vet hur mycket poäng som kommer krävas, så att det kan förstöra jättemycket med VM. Det är klart. Men det kan ju, det är ingenting som egentligen tyder på det. Och ska man dra någon form av slutsats av hur det har sett ut, så är det ju, det har ju krävt de här poängen. Och jag tror att även om det är en extraordinär säsong med att vi är mitt i, så, och att City snarare går mot en Champions League-titel kanske i år, att det är det som är, ja, som att det inte varit huvudfokus som tidigare säsongerna, men ja, det är liksom
just i år då, verkligen satsar.
Ja, jag menar, alltså, City är ett för bra lag för att tappa de poängen som behövs. De kanske gör det mot topplagen, men alltså, på en säsong så tror jag inte att de tappar, jag tror att de kommer landa på mellan 95 och 100 poäng igen. Det är, och ska Liverpool nå de nivåerna, då ska det vara en extraordinär säsong av dem också. Men även om Liverpool på något sätt kommer ganska väl undan i VM-hysterin, så det är ändå, det är klart att Liverpool också drabbas av att det är en VM. Alltså det är klart att Liverpool också har spelare som kommer vara där. Så ja, säg att City kanske inte är ett 98-poängslag, nej, men då är inte Liverpool det heller. Jag menar, jag tror att det här är, jag tror, ser man till hur det såg ut mot Palace, det får bli svinbra. Så hade Liverpool gjort en jättebra match överlag. Och sen med 10 man så var de dominanta liksom. Det är en bra match, men jag tror att 4 poäng tapp liksom efter 2 matcher, det sätter en enorm press också på resten av säsongen, att det måste liksom levereras. Det är klart att det skulle kunna, skulle de andra topplagen börja tappa poäng, eller skulle City börja tappa poäng de kommande liksom 5 matchomgångarna, ja, men då kanske det finns luft att vädra. Men jag tror att det kommer, alltså går vi in i ett VM och City har ett försprång på kanske 8 poäng, då är ju ligan över där och då liksom.
Men alltså, du har ju i närtid att Liverpool har hämtat in de här underlägena, och pressen att du måste prestera från start, eller pressen på att prestera har ju funnits där från start egentligen. Precis som du säger, City är ett extraordinärt lag, och ska du slå dem så måste du vara bra hela vägen. Jag håller med om att 2 poängtapp i rad är ju inte bra. Men alltså att titeln skulle vara sannolikt förlorad här och nu, det köper jag liksom inte. Ser det ut så här efter 5-6 matcher att det kommer 2 poängtapp till? Absolut, för över en hel säsong då så kommer de inte orka repa det. Men City kommer dippa här också.
Ja, men jag ser inte att det är kört, men sannolikt så är det. Alltså, ur en sannolikhetslära så är det. Är det troligt att City har ett försprång? Mm.
7,5 HP, så det tar han.
Ja, men liksom så här, rätt, ja. Ska man helt krasst bara, liksom bara, ja, då tror jag att vi står i ett läge som är...
Men om du inte hade varit Liverpool-supporter, om vi bortser från att lagen heter Liverpool och Manchester City, ja, och de heter Bappidi-Boopi och Boopidi-Bappi, hade du känt samma sak för... Hade du känt samma sak då om du hade helt raderat ut supporterperspektivet?
Är det Bappetibuki som Pontus säger?
Ja, exakt. Okay. Uppenbart.
Ja. Ja, nej men så här. Om vi tänker att Liverpool hade 30% chans att vinna titeln i första säsongen kanske. Mm. Då är den procenten nere på 10% kanske nu. Det är inte större chans att de har inte större chans att vinna ligan nu än vad de hade inför säsongen. Det är ju mindre.
Jo, det ger jag dig. Jag ger dig att poängtappen samtidigt som City har vunnit 2 gör ju såklart att liksom, om vi nu ska gå till sannolikhetsläran igen, att Liverpools segerchans har minskat, men inte på ett så dramatiskt sätt. Jag tycker vi är alldeles för snabba med det här. Alltså,
tycker du?
Ja.
Det har gått två omgångar. Ja. Vad tycker du vi ska ha den här diskussionen?
Jag tycker vi ska ha diskussionen, för att den finns ju. Sen bara håller jag inte med Pontus.
Men sannolikheten är ju alltid 50%. Antingen vinner de i ligan, eller så gör de inte det.
Oh.
Ja, precis. Vi säger det om allting, så blir det bra. Nej, men ja, alltså, jag säger inte att ligan är körd. Det säger jag inte. Jag säger bara att det är mindre troligt att de vinner ligan än vad det var för två omgångar sedan. Och jag tror att redan inför säsongen började så höll jag City som bättre. Och ska säga, är det sannolikt att Liverpool vinner ligan? Ja, det är väl inte helt otänkbart, men jag ser det som troligare att City vinner. Och med facit i hand efter två omgångar så har ju den vågskålen inte tippat åt Liverpools håll. Så.
Nej, där är vi rörande överens.
Ja, det var väl, ska man säga, inte riktigt domedags profetior kring Liverpool, men ändå, ja, det ser inte jättebra ut. Men någonstans där det ser jävligt dåligt ut istället. Det är Manchester United. De är sist i ligan, de har ett mål framåt, sex mål bakåt, och efter 0-4 förlusten mot Brentford så tvingade Erik ten Hag in alla spelarna på sin lediga dag och tvingade dem att springa nästan 1,5 mil, eller 13,4 kilometer om man ska vara exakt, vilket var så långt som Brentford sprang i snitt.
Eller längre än dem.
Längre än dem, precis, ja. I snitt under matchen.
Och han fick inte i snitt. Ingen spelare sprang 1,3 mil i snitt längre än någon annan på 90 minuter.
Ja, men ni fattar poängen.
Ja, jag säger fel.
Det är totalt.
1,3 mil är inte så långt att springa, men i 30 grader värme fick jag in den också. I 30 grader värme dagen efter att man har spelat en Premier League match så är det ju en jävla dum grej att göra, och det kan väl inte bli mer on brand egentligen för United än så här, att man drömmer så mycket om forna tider, att man använder en träningsteknik som väl började vara utskrattad redan för 20 år sedan, tänker jag.
Alltså, ja, nej, det är ju bara dumt. Det är det ju, men alltså, vad fan ska man säga om det där?
Ja, det är också. Det är så jävla bisarrt på det.
Ja, men han Lille Kings knä, våra poddkollegor, har haft väldigt kul åt Ten Hags liksom låtsasdisciplin, att det är så här, att det kom nyhetsartiklar som var så här, nu måste spelarna vara på plats klockan 9 på morgonen, bara så här, nu är det nya hårda tider i United. Ja, jag vet inte, vad känner du, Pontus, om bestraffningen?
Ja. Alltså, jag är för dålig på fysiologi för att säga att det är bra eller dåligt. Men med tanke på hur alla sports scientists har gått ut och typ hånat det här hände, så känns det väl som att jag gissar att det är dumt.
Men United då?
Alltså, det säger ju så mycket om. Alltså det roliga är väl att säga, ja, det är förmodligen, Ten Hag är förmodligen inte den första tränaren som gör något sånt här. Det har säkert hänt massvis med gånger. Men det är bara så symptomatiskt för United att det är lite kaos, och ja, då blir det så här.
Mm. Ja, alltså är det ett fall av Ten Hag måste göra något? Alltså, även om han gör något dumt så måste han göra något.
Ja, men det är väl bara, det är ett fall av att allting han gör på något sätt kommer att bli producerat när det blir som det blir på planen.
Ja, så är det ju.
Alltså, hade det varit så att Klopp hade gjort det här efter två kryss, då hade förmodligen ingen reagerat på det. Det hade inte blivit en grej.
Nej.
Men nu är det så här, det blir lite uppförstorat, tror jag. Sen är det säkert super dumt. Alltså, det förmodligen hjälper ingenting, utan att det är en disciplinär åtgärd man gjorde på 90-talet liksom, för att spelarna ska känna att det smärtar att man förlorar liksom.
Ja, men det är lite grann det jag tänker också, just att om man kollar på liksom någon form av modernt ledarskap, det vi pratar ganska mycket om, så känns det som att det mest puckade man kan göra i ett modernt ledarskap, det är just bestraffning. Det är väl ingenting som visar att det funkar. Det är snarare så här, nej, men du ska känna trygghet och kunna misslyckas. Och misslyckas du, ja, men då hittar vi ett nytt sätt. Det var ju så vi pratade om, exempelvis Guardiolas sätt. Att, jag menar, från att han byggde Barcelona och framåt lite grann.
Mm.
Och det här, jag tycker också att det blir just så on-brand. Att man har, det var väl så här Moyes försökte göra också när han kom in.
David Moyes är ju tillbaka i crème de la crème i eliten.
Jo, men jag menar,
jag har börjat respektera honom igen.
Ja, men när han kom till United så var det ju mer så att han kom in och bara, nu ska det springa som fan. Och sen gick det åt helvete.
Ja, men alltså om man bortser från den här korkade bestraffningen då. Mm. Vad... Det känns som att när man tänker United nu att man hela tiden fastnar i samma hjulspår. Det känns som att den här podden i 5-6 års tid har pratat om att det, klubben sköts fel. Mm. Det är uppenbart att det inte bara handlar om vem som sitter på tränarposten. Och jag kände det när vi... Alltså, jag twittrade under matchen att så här, man tror att de hela tiden nått botten. Och sen så kommer en ny sån här... Mm. Och när jag gick in och tänkte så här, vad ska vi säga om United i podden som vi inte har sagt en miljard gånger? Och då har jag ägnat alldeles för mycket tankeverksamhet åt det här. Men nu känner jag så här, det här är ju, det går ju att säga det här ur en positiv vinkel.
Och det här gillar jag.
Alltså, om man ska göra någonting, om man ska förändra United på riktigt, United har ju plockat Ten Hag för att han i Ajax lyckades bygga inte bara ett utan två framgångsrika lag. Mm. Spela en typ av positiv, om man så vill, possession-fotboll. De har ju inte plockat in honom som solskär för att vara någon nostalgimaskott. Och antingen så tror Ten Hag på det han gör och försöker sätta det här spelet och göra det ordentligt. För till exempel, visst är det 2-0-målet Pontus som är där Jensen pressar ner Eriksen och de vinner efter insparken.
Ja, exakt.
Ja.
Ja.
Det är ju så här, det är ju ett mål som väldigt lätt kan raderas ut genom att bara tjonga den långt. Mm. Alltså du behöver inte sätta dig i den situationen. Men ska du implementera någonting, ska du förändra någonting, så måste du göra det på riktigt. Sätt allting på rött och snurra hjulet och var inte en förvaltare bara av det gamla, för det finns ju ingen poäng. De har inte tagit in Ten Hag för att förvalta det gamla, då kunde de bara behålla Solskär. Så ja, vill Ten Hag att det ska gå framåt, så måste han ju tro på det och då måste han göra det på riktigt, och han får ju spela den hand som han getts av klubben. Om de anser att De Gea är deras målvakt och det är den målvakten du har att jobba med, ja, men då får ju De Gea göra det som Ten Hag vill. Jag tycker nästan, jag ska inte säga att det är riskfritt, det är det inte. Du kan ju bli jävligt bränd av att floppa United för att pressen är så stor och uppmärksamheten enorm. Men folk är ju medvetna om att klubben är misskött. Folk är förbannade på ägarna. Ten Hag kan ju gå in och säga så här, jag anställdes för att bygga, liksom det jag gjorde i Ajax skulle jag göra här. Detta var vad jag fick av klubben. Liksom, om han misslyckas så kan han ju peka på ägarna. Och jag tycker bättre om det. Alltså förändring gör ont. Alltså det är inte helt överförbart. Men jag minns tillbaka till Peps första säsong i City. När de åker på sån jävla dyngstryk av Everton. 4-0. Tom Davies, som inte kunde slå en passning rätt mot Aston Villa, är bäst på plan. Gör 1+1 och snurrar upp hela Citys lag. När Pep Guardiola experimenterade med Pablo Zabaleta som defensiv mittfältare. Ja, det var jävligt dumt. Men han var alltså någonstans var ju han tvungen att tro på sina idéer.
Titta på honom nu. Så.
Ja, alltså det är inte direkt överförbart. Det är inte sagt att Ten Hag är en ny Klopp eller Pep. Men ska han göra det, så ska han ju göra det så här.
Det är det mest positiva take jag hört på Brentford 4-0.
Ja, men alltså alla andra har ju sagt vilket jävla shambles de är. Alltså någonstans så måste man försöka säga det på något annat sätt, eller i alla fall säga någonting annat än allting som är sagt om United.
Ja, jag håller med.
Pontus bara så här stirrar. Så Clockwork Orange stirrar runt vad som händer. Så.
Ja. Ursäkta. Ja, jag tycker att det är bra att det finns ju att man ser någon form av... För det är ju någonstans där hela analysen av Manchester United behöver hamna, tycker jag. Alltså, vad är jag har en kär vän som lyssnar på Kick & Rush flitigt, och han hörde av sig efter ditt ensamavsnitt, Petter, och när du tog upp det här med att jo, men om det är astma man har, varför operera knät? Och så här, ja, och så här, ja, det är ju rimligt, men hur fan botar man astman då? Jag menar,
det vet väl Liverpool, va?
Ja, det vet vi mycket väl. Det är vi och norska landslaget skidor. Men det jag menar så här, vad är lösningen då? Det är skitsvårt. Det är den analysen man någonstans saknar kring United, kanske för att vi inte vet bättre liksom.
Nej, men för att det inte finns en quick fix. Du kan väl inte hisspitcha lösningen, så att säga. Men jag hade ju någon tanke om att om Manchester United ska leva så måste ju Manchester United dö. Och Ten Hag är ju i full färd att döda det här laget. Så att det finns ju någon askan i den bästa jorden här. Att om Ten Hag går upp och visar det är det här spelet som jag vill spela. Det är det här jag är anställd för. Om det ska vara de här spelarna på plan, ja, då kommer det se ut så här. Genom att bränna ner det så visar han ju också för ledningen då att det behövs ta sin fler spelare. Nu är det ju inte jättelovande för honom att Lisandro Martinez som han plockar in har varit katastrofal. Jag tror det finns en bra fotbollsspelare i honom också, även om starten har varit horribel. Men är det någon gång du ska göra det? Så jag tycker om att han gör det liksom från start här nu. Mm. Jag sätter det här. Detta handlar inte om att ease it in eller någonting, för att transferfönstret är öppet. United har pengar. Det går att agera.
Och han sa ju efter matchen också att han klagade på spelarna.
Ja,
så att
ja, men alltså,
hans plan.
Ja, men han satsar allt på rött här. Ja. Han gör ju det. Det är lite coolt också.
Ja, men varför inte? Det är ingen, det kan ju inte gå sämre.
Nej, exakt. Exakt.
Och jag håller med dig, Petter, att säga, ja, men gör någonting nytt. Det behöver ju hända någonting nytt. Och därför kan jag vara liksom ganska, ja, många som har gnällt över att United inte tog in Conte, de tog inte in Pochettino, att man satsade på Ten Hag. Och, ja, alltså i längden är det väl kanske, jag tror spontant att det är ett bättre alternativ än att ta in, alltså Pochettino är väl inte den Conte, men så här, tror man inte på den typen av fotboll, så det måste finnas någon form av röd tråd, och tror man på Ten Hags typ av fotboll, ja, men då är det ju perfekt att låta honom bränna den där jävla klubben och sen bygga upp någonting. Ja, men, för, ja, men som du också inne på med Peps första säsong, att ja, det såg fan inte toppen ut liksom. Det gjorde ju inte det.
Nej, året efter så tar de 100 poäng.
Ja, exakt. Nu tror jag inte att United kommer ta 100
poäng. Nej, det kommer poäng, men... Nej, eventuellt släpper de in 100 mål, men det är... Men det, förändring gör ont och tar tid. Alltså, och det, någonstans så tror jag att Ten Hag, som att det skulle bli ännu mer fiaskoartat i år, alltså rent resultatmässigt den förra säsongen. Det finns en poäng i att om man tror på det, ta den smällen för att inte bara ha in förvaltaren. Mm. För att det är ju uppenbart, ja, så att Solskär var kanske den bästa förvaltaren av det som fanns. Det var liksom,
han var bra på att förvalta skit.
Ja, men alltså det blev ju inte bra, men det blev inte komplett uruselt så ofta. Men det var ju uppenbart att Solskjaer skulle ju aldrig ta upp United igen.
Nej, det är så.
Ten Hag kan ju göra det.
Ja.
Han har potentialen. Och,
ja,
fall, precis.
Exakt.
Ja, jag har gått i tankarna. Så jag var på väg och skickade sms till dig, Petter, häromdagen. Det var så här, bara fan... Borde vi inte göra en sån här podd-dokumentär om United is this the end? Liksom, göra typ 5 avsnitt om. Börja med liksom, men hur ser det ut då för Manchester United? Hur har det sett ut senast sen Sir Alex kom in? Var var Manchester United då? Vad hände? Vad hände med alla de här förvaltarna efter Sir Alex? Att det blev ju aldrig någonting. Man byggde ju aldrig någonting som fick leva eller fick chansen att leva. Och så här, jag menar, är inte det här kanske början på slutet liksom, alltså inte på att de kommer gå in som klubb, utan att det kanske är så att jo, men i längden så är det här ändå det bättre. Jag menar, det finns ju ändå en gnista av en inte väl utförd plan, men det finns en gnista av en plan.
Ja, exakt.
Och en ny plan som Manchester United inte har haft.
Nej, men det finns en riktning att jobba mot, och det har vi eftersökt.
Men om man säger, om man ska avsluta någonstans där just United snackar, så är stora frågan egentligen ledningen då, alltså ägare och så vidare. Kommer de tillåta att klubben mördas av Ten Hag för att kunna återuppstå.
Men vad är worst case scenario? Att de kommer åtta? Liksom, de kommer inte åka ur.
Det gör de inte.
Alltså de kommer åtta och får spela Europa League kvart typ. Det är så här worst case scenario. May so be it liksom. Men det kan ju ändå vara så, ja men då har de haft den säsongen, får ur systemet, börja sätta en plan, börja känna av, lära spelsystemet, få in spelare som passar en bättre nästa som också liksom. Jag menar, jag tror spontant att det är någonstans man måste få ha en uppbyggnadsfas också. Ska man komma in och göra mirakel på en gång, ja men antingen så tar du in en förvaltare, någon som en coach, en Conte. Men vad händer sen? Vad är klubbens steg sen? Ja, då får det vara ett Chelsea som helt enkelt bara är uppbyggd av att ha förvaltare.
Ja, precis. Men det vill ju inte United. Alltså det är ju inte deras identitet alls.
Nej, och det kommer det aldrig vara. Så då är det mycket bättre att ha en plan och försöka följa den och liksom tro på den. Mm. Jag menar, jag tror att det här är nog, jag tror att jag tror inte det här blir någon jättesäsong för United. Jag tror att de kommer missa CL-platserna.
Nu sticker du verkligen ut hakarna, Pontus. Var försiktig. Ja, alltså,
jag tror faktiskt inte att de klarar det. Det är så här. Men ja. Vem hade trott det på förhand? Liksom? Det är bara lycksökare och drömmare som hade trott det.
Ja, och det är ju liksom allting. Nu ryktas det ju om att eventuellt riva Cristianos kontrakt. Det var rapporter om en bust-up på training. Bust-up på training, fy fan.
Du kämpar på med ditt.
Ja, mellan Hannibal Mesh, vad heter han? Hur uttalar man hans efternamn, Pontus?
Ja, Mabry.
Ja. Och någon annan, alltså Ten Hag har ju ärvt mer än en liksom trupp som inte riktigt är kapabel att spela den fotbollen han vill. Han har också ärvt en trupp med uppenbara interna här alltså svårigheter och slitningar.
Svårigheter?
Ja.
Slitningar?
Ja, det kan vi väl säga.
Ja, det kan vi göra. Det är sant. Det kan vi göra.
Det har ju varit en klubb i ett brinnande inferno.
Ja, jag försökte att inte sticka ut hakan som du gjorde bara. Så att det är liksom, man fortsätter ju luras av liksom att för säsongen så spelet ganska bra ut. Marcus Rashford liksom såg ut, men han kanske kommer tillbaka. Ten Hag såg ut och får fart på Martial igen. Och sen blir bara allting stinking pile of poo. Men
om man, stinkande hög av skit säger jag till svenska.
Ja, exakt. Ja, tack public service. Men alltså om vi gör det här experimentet som vi gjorde med City och Liverpool, med om vi kallar dem Bappi-ti-Bappi, om vi inte kallar Manchester United för Manchester United, hade vi trott på någonting annat än att det skulle gå rent åt helvete? Om vi är ärliga mot oss själva, nej. Det här var ju, det har varit sämre än förväntat, men att det skulle gå dåligt, det visste vi. Eller?
Ja, fan, det var sista vi sa i avsnittet innan säsongen började, Petter. Att ja, men är det någonting vi vet så är det att United inte kommer vinna mot Brighton.
Ja.
Det var liksom, nu är det så skrivet i stjärnorna att det finns inte. Så jag menar, ja.
Tickar vi in. Kick and Rush, första rätt på 256 tippningar eller något sånt där.
Urstark start.
Ja.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Ja, vi ska börja prata London derby. Tuchel och Conte vrålade på varandra efter att Harry Kane räddade kryss för Spurs med sitt 2-2 mål på övertid.
Innan vi ska prata om bråk och allt annat, men jag vill bara, innan vi gör någonting annat, för vi som såg Chelsea mot Everton tyckte att där såg de väldigt bleka ut, och Tottenham mot Southampton, där var Tottenham väldigt väldigt bra. Så jag hade förväntat mig att Chelsea skulle gå in och vara ganska försiktiga här, lite nervösa för att gå bort sig, medan Tottenham egentligen kunde gå in med bröstet utåt och vara lite så här lite allt att vinna läge, ja, att det fanns en ganska tydlig mentalt övertag för Spurs. Men första halvlek är ju Chelseas fullständigt, de är tokdominanta och jag vet inte, hur skulle ni beskriva Tottenham så ut med ett ord? Om du börjar, Jocke, hur ser Tottenham ut i första halvlek med ett ord?
Det vet jag inte, jag såg inte matchen.
Om du får säga med fler ord då. Ja, då fick du säga det. Pontus, du får säga mer än ett ord, men hur skulle du säga Tottenham ser ut i första halvlek?
Ja, nu har jag ju försökt tänka så här, vilket ord ska jag egentligen ta?
Ja. Men,
ja, alltså någonstans så kändes det som att de var nyvakna, kanske?
Mm, okej. Okay. Mm, Glenn Strömberg, du som är med oss i studion, hur skulle du beskriva Tottenham i första halvlek?
Det var länge sedan jag såg Tottenham så förhandlingslamade. Väldigt svårt att hitta 2-3 passningar i råd.
Ja, förhandlingslamade. Det kan jag nog skriva under på, Glenn. Intressant.
Det är så dumt. Och så roligt.
Så fick jag det. Jag höll på att dö hemma när jag hörde vad fan var det han sa? Förhandlingslamade. Ja. Så, då kan vi prata om matchen.
Ja, det är mycket att plocka isär här. Ska vi börja med bråket då kanske?
Ja, vi börjar med bråket. Mm. Fan vad kul, eller?
Ja, det är så roligt.
Jag älskar, men på riktigt. Jag vet, alltså det är tusen andra som har sagt det här innan en själv också. Men satan vad man brinner själv. Mm. Alltså du sitter som neutral åskådare. Hela matchen är ju hetsig. Och Chelsea-Tottenham är ju fruktansvärt bra derby. Alltså det är inte första gången det smäller på det här sättet. Mm. Och det är som att Tuchel och Conte båda lever sig in i det. Och Conte säkert väldigt mån om att trycka dit Chelsea på Stamford Bridge och allting. Jag vet inte, det är såna här pulshöjande stunder som jag bara älskar.
Men Conte känns också som en person som förstår värdet av det. Så jag tänker att han liksom medvetet...
Såg ni hans Instagram-inlägg efter?
Ja.
Det är otroligt bra. För jag som inte sett det så är det som bilden av Tuchel firar. Det måste vara 2-1-målet för Chelsea, Reece James mål. Där Tuchel springer liksom över den tekniska området och Conte har huvudet begravt i sina händer. Och då skriver han, tur att jag inte såg dig. För då hade det varit berättigat att jag fällde dig typ. Alltså det är så här, bara kasta bensin på elden.
Men då är det stora frågan, är de, jag tänker att de skickar sms-polare vid sidan av. Och att det här är liksom, bara, nu är det stage, nu så, kör vi liksom.
Ja, alltså både och va. Jag tror inte att de firar jul ihop, det tror jag inte.
Tuchel någonsin skulle ha den liksom, han är ju alldeles långsint och tönte liksom.
Ja, jag tror också det verkligen... att Conte skulle nog kunna släppa det lättare, att det är så här, det här är en del av det. Men alltså det är the heat of the moment liksom. Mm. De hatar ju varandra där.
Mm. Jag såg en väldigt rolig och töntig grej på det här bråket ganska nyligen. Känner ni till Christian Falk på Bildt?
Ja. Som alltid skriver true på, eller false på transferrykten. Ja, riktigt tönt.
Ja, men Bildts Bayern München-reporter.
Ja, han är väl fotbollschef, tror
jag. Ja, och han drog ut en true i morse om att true, Antonio Conte started the fight with Tuchel by screaming fuck off several times to the Chelsea bench. Han bara, nej! Vad gjorde du? Fan vad elak.
Hur kan du hålla på så här?
Vem är mest lättkränkt? David Nunes eller Tuchel?
Ja, det är Christian Falk.
Ja, det var svar.
True. Men vilken av klubbarna gav störst styrkebesked på planen? Tycker ni?
Chelsea.
Why?
Alltså,
de var bäst.
De var bäst. Ja.
Ja, men alltså sättet vi har pratat om Chelsea inför har ju varit att vi har varit lite osäkra på hur de ska få ihop allting. De gick ju från en väldigt turbulent fjolårssäsong och vi visste inte riktigt vad vi skulle ha Boehly. Man har inte helt utifrån fattat transferstrategin. Det känns lite som att så här, kastar du en skugga så är vi intresserade. De har inte fått alla spelare de velat ha. De har alla gått till Barcelona istället. Och med insatsen på Goodison så kändes det som att vi vet inte riktigt var det här är på väg och vet om det själva. Och sen så bara sitter allting. De möter ett lag som är, ja, på pappret ett av de fyra bästa i England och då ett av de 10 bästa i världen. Mm. Så mycket kan man väl sticka ut hakan att Tottenham truppmässigt är. Och dominerar de fullständigt. Alltså Tottenham lånar ju knappt bollen, känns det som. Pressspelet sitter perfekt. Kombinationsspelet är fint. Visst, granted, de kommer inte till jättemånga heta lägen. Det gör de inte. Och om Raheem Sterling ska vara den sista 2 åren i City Sterling, så blir det inte så många mål som jag trodde att han skulle göra. Men spelmässigt är matchen Chelseas typ helt och hållet, och de ska ju känna sig rejält missnöjda, inte bara för att kvitteringen kommer så sent utan för att de var bättre. Men spelar Chelsea så här över 2/3 av säsongen, så räcker det lätt till en Champions League-plats.
Ja. Alltså gud, det här är klart mest imponerande insatsen hittills av alla lag, tycker jag. Och varit, alltså hade rent krasst, hade de fått lite utdelning sista passen suttit, hade de haft 3-4-0 i första halvlek. Mm. Alltså det var en sån demolering att det gick liksom inte att, man blev som tagen på sängen av vilken frenesi de spelade med. Det var en fantastisk match av Chelsea på alla sätt och vis. Så, lite besviken också på att Spurs inte lyckas stå emot, men alltså, jag tycker att Jorginho och Kanté, vilken jävla match de gör.
Och ja. Full dominant alltså.
Också, där så här, någonstans, och Rublev och Chic, kanske att det där det liksom skulle kunna brista för att beslutsfattningen inte riktigt är topp klass, men så här, fysiskt och tekniskt så är han ju liksom, han är på många sätt jättebra, men det är någonstans där som det i vissa fall typ kanske fallerade på sista passen. Att hade det varit en lite bättre spelare där, hade någon annan kanske spelat den positionen, så hade de haft 3-0 i första. Saknas inte en forward egentligen, tycker inte jag. Utan Havertz gör den rollen kanon. Men sen ja, Sterling kanske behöver hitta sin form.
Ja, man behöver komma in i ett stim igen, ja. Alltså det är väl det enda frågetecknet. Alltså när man ser insatsen så är det ju det frågetecknet. Man vill ha någon som man kan förlita sig på och gör målen, eller?
Ja, jo. Och det är så här, men måste man ha någon att förlita sig på som gör målen? City har klarat sig ganska bra utan det de senaste.
Ja, granted. Alltså, men då behöver du ju spridningen.
Om det funkar ändå.
Ja.
Mm. Utöver det så var det ju domarfokus också. Vi såg en hårdragning.
Mm. Det gjorde vi. Vi kan släppa det andra om Richarlison skymde Mendy på Höjbjerg skott och sånt där. Vi kan lämna det till alla Mike Dean-snackare där ute. Mm. Men hårdragningen. Mm. Jag måste höra, vad tycker ni? Romero, alltså för er som inte sett det, hur ni nu har kunnat missa det. Men Romero drar alltså Cucurella i håret. Det är väl en hörna, va, Pontus?
Mm, det är ju hörnan som är innan den andra hörnan som blir mål.
Just det. Och VAR tar inte det. Alltså jag vet inte om de bedömer att det bara ska vara gult kort. Vad säger ni? Vad är en hårdragning?
Det är så svårt att säga. Jag menar så här, är alltså någonstans så, om rent krasst där, om en markering med tänderna som Suarez gör, om det är rött kort, då är fan en hårdragning också det. Så det är inte våldsamt på ett sätt att, men inte så att Ivanovic var på väg att bli av med armen när Suarez bet honom. Det är liksom, det är den osportslighetskonto.
Stelkamp är en jävla sjukdom, ska du veta alltså.
Ja, ja. Men liksom så här, det här är ju liksom också det osportsliga på samma sätt som att spotta på någon eller ja, alltså jag menar jag vet, jag kan inte i regelboken vad som gäller för den typen av situationer. Det är inte vårdslöst, han är inte för att dra av honom håret. Det är så här, det är inte så att han är på väg att skada sig allvarligt. Det är inte en bensax liksom.
Nej, men det är en möjlighet skulle jag säga. Om det finns något, ett hår att dra i, så rycker man till lite grann. Det är som att rycka i tröjan. Jag tycker inte det är superallvarligt överhuvudtaget.
Nej, alltså det var ju första gången vi såg Fredrik Ljungberg riktigt förbannad sen hans spelardagar, kändes det som, i via Playstudion efteråt. Han, och det är väl just det här osportsliga, att man gör inte detta. Det är väl precis som bettet, att det handlar om, att det är liksom så out there på något sätt.
Men jag kommer ihåg, för Nordin Gerzic hade väldigt långt hår i ÖSK, när han spelade i ÖSK. Mm. Och då var, jag kommer inte ihåg vem fan det var som gjorde det, men det var någon sån där riktig jävla retsticka och annat lag, jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var
Erik Sundin.
Ja, det var det inte.
Nej.
Men då kommer ihåg att jag såg det från sidan precis när han ryckte Gerzic i håret precis rätt tillfälle så att domaren inte skulle se det. Och så flög Gerzic ner i backen och blev skitförbannad och sådär. Men sen så fort bollen hade dött så gick Gerzic fram och bara klappade honom. Typ som att, snyggt gjort. Det var liksom såhär, det fanns så kollegialt igen. Liksom, okej, okay. Okay.
Det är inte så roligt. Alltså de här gassanypen i pungen. Det är lite,
ja, det är kul. Det är kul, jag håller med.
Det här är ju bara, alltså det är inte så kul gjort. Jag menar, det är bara, alltså det är inte farligt på något sätt. Det är inte så att det är inte en skalle över näsan.
Nej.
Men det är, men så här, är det, jag vet inte om det ska vara det, men så här, om man tar det för på osportslighetsgraden, ja, då är det väl det.
Ja, exakt. Men jag tycker också det är lite svårbedömt, för att det är så här, det är ett orange kort så att säga. Alltså jag skulle köpa om det blir rött, jag skulle köpa om det blir gult. Men jag tänker att precis som Gassas pungnyp så är ju faktiskt hårdragning tillåtet i en instans. Eller hur, Louis van Gaal?
Only in sex masochism. Then it is allowed.
Tack, Louis. Det var det jag hade för mig också, att det var allowed i sex masochism. Just det.
Okej, det har något.
För er som inte minns så var det alltså när Robert Hutt drog Marouane Fellaini i håret och fan själv var rasande efteråt. Och kanske den United manager jag saknar mest varje dag. Det var one man show. Alltså hela det här London där jag bara velat spela upp de här två dumma klippen. Jag har skit fullständigt.
Det var ganska uppenbart, för vi älskar dig för.
Ja, tack. Det är jättebra jobb. Ja, tack.
Jag också. Jag menar, vi har ju inte så mycket annat bra att säga.
Nej.
Nu går vi vidare till nästa match. City Bournemouth slutar 4-0. Styrkebesked mot ett sopgäng.
Verkligen. Ja. Nej, alltså det kunde inte sluta på något annat sätt. Fokus har väl egentligen legat efteråt på att Erling Haaland slog två passningar. En avspark och en assist. Raderades ju ut typ fullständigt av att Bournemouth låg i ett superkompakt, djupt block. Och han fick egentligen bara trycka ner backlinjen och ge yta till typ Gundogan, Foden, Mahrez och De Bruyne. Det har varit några som skrivit på Twitter typ att ja, nu är han en sopa.
Ni vann bara med 4-0.
Ja, exakt. Erling Haaland gjorde bara en assist. Har Foden lite mer hjärna så serverar han ju Haaland till 1-0 efter typ så här, vad är det, 10 minuter eller någonting. Det finns ingen anledning till oro kring Haaland, för att han inte fick jättemycket yta mot Premier Leagues sämsta trupp som mötte seriens bästa lag på bortaplan.
Men hade City kunnat ställa upp med 9 man och ändå vinna med 4-0 över frågan?
Nej, kanske inte 4-0 då, men jag tror de hade kunnat vinna, ja.
Med 2-0 i alla fall?
Ja, gneta sig till det. I alla fall så lär man gör självmål oavsett. Så handlar det bara om att City får in en boll till. Men det roligaste City-nyheten från veckan, för det är fortfarande oklart om Bernardo Silva blir kvar eller inte. Han gick ju efter Bournemouth-matchen och tackade alla. Själv gick han runt arenan och tackade fansen och gav sin tröja till någon. Det kan fortfarande hända saker där. Mm. Men det är ju att City har gjort klart med Sergio Gomez från Anderlecht. En offensiv mittfältare, omskolad till vänsterback, tränad av Vincent Kompany i Anderlecht. En ny Zinchenko. Det roligaste med honom är att han sa att han har varit ett City-fans en barnsben. Och det är inte så vanligt att folk säger det. Vi har inte vant oss vid det. Det kommer givetvis en ny generation nu som vuxit upp med ett annat City. Det jag förälskade mig i. De minns ju inte Sun Yihai. Det gör jag. Med värme. Men det här är också viktigt. När blir man ett fan? Liksom, när börjar man följa ett lag?
Det är ett bra sidospår.
När skulle ni säga, vi ska inte bli för långrandiga, men liksom ungefär, om man följt en barnsben liksom.
Ja, det är lågstadiet åtminstone, tycker jag. Alltså, alltså någonstans 6-7, där kanske? Du sätta liksom.
Ja, jag har tänkt att 6-7 eventuellt är lite tidigt. Jag ska ge Sergio the benefit of a doubt. Att man kanske är 8-9. Han ska också titta utanför Spaniens gränser, tänker jag. För om man ska då följa City. Och jag bara tänker att han säger att han har varit City-fans en barnsben. Det kanske han har. Men då är detta truppen han förälskar sig. Che Given, Joe Hart, Kasper Schmeichel, Vedran Chaluka, Vincent Kompany, Richard Dunn, Nedo Manoa, Talal Benheim, Glauber Berti, Wayne Bridge, Javier Garrido, Michael Ball, Ryan McIvern, Michael Richards, Pablo Sabaleta, Danny Mills, Shea Logan, De Jong, Michael Johnson, Gelson Fernandez, Dietmar Hamann, Kelvin Etuho, Adam Clayton, Steven Ireland, Elano Robinho, Martin Petrov, Craig Bellamy, Vladimir Weiss, vars pappa också heter Vladimir Weiss, Sean Red Phillips, Neri Castillo, Joe Benjani, Valerie Bojinov, Felipe Caicedo, Dennis Sturridge, Darius Vassell och våldtäktsmannen Shed Evans.
Han kanske bara var Oasis-fan.
Vi kan lämna det där. Kul att du har lite smak, Sergio. Att du gillade Bojinov och Adam Clayton som vi andra.
Ja, herregud. Vi tar ett annat London-lag då. Arsenal-Leicester 4-2. Gabriel Jesus spangade in 2 för Arsenal, så nu är enda lag förutom City med 6 poäng efter 2 omgångar. Och jag undrar, vilka alldeles för jättestora växlar ska vi nu dra på det här att Arsenal går så otroligt bra?
Vi kan väl låta Arsenal-fansen dra de växlarna själva. Däremot efter, alltså Liverpool är väldigt bra som Pontus säger, eller gör egentligen en rätt bra match mot Crystal Palace. Men jag tycker att när jag såg ändå Crystal Palace, du bryter inte bara ner dem. Så jag tycker nu efter att ha sett den matchen så blir Arsenals 2-0-seger borta mot dem än mer imponerande. Mm. Att slå Leicester har ju vi, ja, dark horse att åka ur. Var det kanske till United, sa jag också. Det hade varit kul. Oj,
nej, vad kul.
Mm. Det har något. Det har något.
Det har något.
Det har något. Nej, men alltså, så här med Arsenal. Jag är inte jätteförvånad över att det startar positivt. Jag är inte förvånad över att spelare som Zinchenko och Jesus liksom frodas lite i det här nyvunna stjärnstatusen och att de har fått komma in lite som ledare i den här gruppen. En ganska ung trupp, de är 25-26, har vunnit mycket, då har inte de andra i truppen att de kan komma in. Jag är inte förvånad över en positiv start. Frågan är hur det ser ut i omgång 12-13. För att, alltså som City-fan kan jag ju säga att Zinchenko är en stabil spelare, det är han. Och honom är jag minst förvånad över. Men Jesus har ju visat i korta bursts att han stundtals ser ut som en world beater för att sen egentligen försvinna helt. Och frågan är om de klarar av att hålla det uppe. Det är lite för tidigt, tråkigt svar, jag vet. Men att dra för höga växlar för att de schabblade bort det själva förra säsongen och de har utan tvekan fortfarande förmågan i truppen att schabbla bort det igen. Gabriel Jesus kan falla så fruktansvärt väl ut, men jag vill se honom i omgång 8-12 fortsätta hålla i detta som han gör nu.
Ja, 2-0 mot Crystal Palace, 4-2 mot Leicester. Det är väl ganska väntat, eller? Alltså, jag vet inte vad man ska dra för växlar av det här. Alltså, att göra det mot den typen av lag 6 gånger i rad, ja, då blir det imponerande. Mm. Men det är ju matcher de ska vinna också. Vi har ju trott att de ska bli ett bättre lag i år än vad de var förra säsongen.
Alltså, jag vill säga att Crystal Palace borta är inte bara att gå och plocka en trea.
Det är tuff. Det är tuff.
Jag tycker att den har någonting.
Det är klart en tuff match. Och de gör ju inte heller en bra match i Arsenal. De ska vara alltså ganska glada att de kommer ifrån en seger. Mm. Jag menar, det är klart att det är en tuff match, men det är ändå en match de ska ändå vinna den. De är ändå favorit. De går ju in i matchen med när man tänker att jo, men det troligaste är ändå att Arsenal vinner. Kanske att Palace tar ett kryss. Alltså.
Mm.
Men jag menar, de är väl ungefär där man trodde att de skulle vara, eller?
Ja, precis. Alltså, det har inte gått tillräckligt lång tid. Det har inte varit tillräckligt många matcher för att egentligen avgöra det. Nej, jag håller med. Alltså, grejen är, det hade inte varit jättekonstigt om de hade stått på 4 poäng efter de 2 första heller. Jag hade nog känt ungefär samma sak om det hade börjat med 1-1 med Crystal Palace och en seger mot Leicester. Som jag gör nu.
Ja, men det är exakt där jag är också, ska jag säga. Jesus är fantastisk, men det var väl ganska väntat. Martinelli Öberg har tagit ännu större kliv. Kan ju bli hur bra som helst. Men ja, det krävs lite mer kontinuitet. Jag menar, förra säsongen var det så himla kul att de förlorade de 3 första matcherna. Hade 0-9 i målskillnad. Det var ju super kul. Men ja, det skulle man inte heller dra för stora växlar av. Precis som inte ska
man alltid matcher, göra det?
Ja, jo, det är därför vi finns här. Ja, okej, jag som vinner ligan. Hej då, City, Liverpool-dominans.
Håland var ett felköp.
Ja, alltså, i något avsnitt kan vi prata om alltså, eventuellt Arsenals, vad ska man säga, på pappret smartare långsiktiga satsning än Tottenham som Conte har ju redan nämnt som förvaltare och ska liksom kräma ut det sista av de gyllene åren av Son Kane, känns det som. Om man ska hårdra det. Medan Arsenal kanske då ska nå någon slags topp om 3 år eller någonting. Jag vet inte. Men det orkar inte jag ta nu.
Vi avslutar med matchen mellan Steven Gerrard och Frank Lampard som slutade fördel Gerrard efter 2-1. Till Aston Villa.
Och vilken fördel.
Ja, verkligen.
Aston Villa på hemmaplan. Men jag tänkte att vi skulle vända, avsluta, sista, vända på frågan jag inledde med. Har Everton redan åkt ur Premier League nu?
Sannolikt nej.
Sannolikt nej.
Men nu går det rykten om att Chelsea ska köpa Anthony Gordon. De är beredda att betala mellan 40 och 50 miljoner pund. Och gör de det, då finns det inget offensivt kvar i det där laget. För Calvert-Lewin tyvärr, alltså klass när han kan lira, men den koppen är tyvärr för trasig för att förlita sig på. Och då är det liksom Demarai Gray, Alex Iwobi. Ja, är Rondon kvar?
Schenktåsen, har vi honom någonstans?
Ja, just det. Omar Nias. Kan vi ringa in honom på konsultbasis? Nej, men då vet det tusan alltså.
Då kan det bli ett sannolikt ja helt plötsligt.
Ja, då kan det bli ett sannolikt ja. För Lampard känns ju inte riktigt som jag vet inte, det känns inte bra helt enkelt. Det gör du inte med Gerard heller. Alltså han ska skatta sig lycklig efter den insatsen mot Bournemouth att han fick Everton matchen efter. Det var väldigt tacksamt.
Pontus, så säger du med Everton nu?
Ja, men sannolikt har de väl inte åkt ut. Men det är roligare nu än vad det var inför säsongen. Nej, men det är klart att det här ser ju det ser inte bra ut. Och ja, alltså, nej, rent krasst så är väl Frank Lampard, han sitter ju inte kvar när VM börjar. Det kan man inte göra.
Just det,
är,
det.
Han hade sina, ja, det är också en bra fråga. Det är mer troligt än att Frank Lampard gör det. Men det kanske snarare har att göra med Aston Villas trupp. Men Aston Villa försökte ju i alla fall mot Everton. Everton hade ju, det fanns liksom inte, det fanns liksom inga försök överhuvudtaget. Och spelet, alltså Everton har inte varit så här när de åka ut. Alltså det är troligare att de åker ut i år än förra året. Och då var de svinnära att göra det. Jag menar, det här är inget bra lag. Det är inget bra trupp. Det är en dålig tränare. De är i en ekonomisk sits som är katastrofal. Det är här behöver vi komma in i askan, va.
Det har väl legat bränt ett litet tag nu. Nu är det bara att den här, man ska hitta den lilla frågan som ska resa sig.
Ja, den frågan är inte Frank Lampard, kan vi säga.
Nej, det är det inte.
Nej, det är det. Man måste jämföra, han är väl någon form av modlubbar. Uppskar han inte i alla fall.
Ja, oh, härliga dagar. Kul att det går dåligt för Everton, säger vi. Är det något mer ni vill ha sagt? Annars så lägger vi på.
Skriv rent det där manuset till den här 5 timmars United-poddokumentären vi ska göra, Pontus, så läser vi in den.
Ja, alltså när man ligger också, tänk när man är på semester och man ligger på stranden typ 5 timmar om dagen. Och det är inte liksom så här min favoritgrej att göra. Så jag gör det och tänker på poddidéer. Så jag hade en så jävla bra idé om hur man skulle lägga upp en sån här podd. Nu har jag glömt bort den, för att jag skrev inte ner, utan det var bara mina egna semestertankar. Men ja, fan. Om jag får feeling igen när vi går upp och lägger mig och solar här i 34-gradiga Florens, så då jävlar.
Då crowdfundar vi skiten och sen kör vi bara.
Ja, är du tillbaka nästa vecka, Pontus?
Det är jag inte, men jag är väl säker. Jag är i Sverige i alla fall, så poddredo kan jag vara.
Ja.
Get.
Ja, men då väntar vi lite till stora återkomstpodden när vi alla är i studion, för jag är tillbaka nästa vecka.
Det är nog jag också. Men sen kommer jag försvinna länge. Men det tar vi då.
Det tar vi då.
Ja, vi hörs sen. Ha det fint, Pontus.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.